Ja, lite repetition här. Vid vårt första möte bara så tittade vi på tre stycken tolkningsverktyg som vi använder oss av för att kunna förstå Uppenbarelseboken. Fokusera på Jesus, historicism och låt skrift tolka skrift. I vårt andra möte tittade vi på kampen mellan gott och ont och vi såg att det var grunden till Uppenbarelseboken, den här striden mellan gott och ont. Och vi såg att Jesus vinner, lammet vinner. Vi tittade på i vårt tredje möte om frälsningen och Jesu återkomst och såg att det var Uppenbarelsebokens klimax. Och vi tittade på vad Uppenbarelseboken säger om frälsningen och om Jesu återkomst. I vårt fjärde möte så identifierade vi det här vilddjuret, den här antikrist som det står om i Uppenbarelseboken och Danielsboken. Vi såg att antikrist försökte härma Jesus. Försökte utge sig för att vara Jesus. Och vi plockade ut 10 stycken kännetecken ifrån profetiorna. Och vi såg att det enda tyvärr som passade in på alla dessa var den romerska kyrkan. Och återigen, så det betyder inte att alla katoliker är på rätt sätt, är att de är antikrist. Det är inte det som Bibeln säger. Utan den lyfter fram att det här systemet med en person som säger sig vara Kristus på jorden, det är det som Bibeln varnade för, som Bibelns profetior varnade oss för. Och vi var inte ensamma om att identifiera det här. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin och många, många andra kom fram till att det påvliga ämbetet, lägg märke till det, ämbetet, såg de som antikrist. I vårt femte möte så tittade vi på det här märket och vi såg att det var två saker som vi behövde göra för att undvika märket. Är det någon som minns vilka de två sakerna var? Vi ser dem faktiskt här i den här texten. Och tron på Jesus, eller hur? Exakt. Och de här två. Vi såg att det fanns två grupper här i Uppenbarelseboken 14. Antingen de som tog emot märket, men på andra sidan så fanns det dessa som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Om vi håller Guds bud och har tron på Jesus, då kan vi inte vara en del utav den grupp som har vilddjurets märke. Vi tittade lite grann också på sabbaten också, att det är ett utav de buden faktiskt som majoriteten utav kristna har glömt bort. Trots att det står kom ihåg sabbatsdagen eller tänk på sabbatsdagen. Det är så budet börjar. Men den majoriteten utav kristna tänker inte på att det faktiskt är ett bud för oss. Vi såg att Jesus han skapade sabbaten i Eden. Han befallde den från Sinai. Han helighöll den under sitt jordeliv. Han vilade på sabbaten i graven. Han fortsatte sabbaten i den tidiga kyrkan. Han bevarade sabbaten genom avfallets tid. Och jag tror att han vill återställa den även i vår tid. Och tittade vi på förra gången. Om det var något som du missade så finns det också blad som ni kan titta på. Så det ska vi inte gå in på så mycket just idag. Men idag så ska vi titta på den här frågan om döden. I vårt första fråga, ja, innan vi går in på det här så, eller nej, låt oss börja här på första frågan. Där står det så här: vad skulle antikristmakten förvränga? Rätten, kärleken eller sanningen? Ja, det står så här i Apostlagärningarna 20. Paulus varnade för det här avfallet som skulle komma. Han säger: jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets, alltså från de kristna leden, ska män träda fram och förvränga, vad då för något? Sanningen, står det. För att, varför då? Vad är syftet med att de förvränger sanningen? Eller hur? För att dra lärjungar över på sin sida. Intressant, mycket intressant. För det är precis vad som händer i kyrkohistorien. I missionens namn så börjar man att förvränga sanningen. för att kunna försöka att få fler personer att ansluta sig till dem. Men vi ska se att faktiskt det här berättas om i Uppenbarelseboken. Vi kommer att titta på Uppenbarelsebokens församlingar och vi kommer att titta på sigillen, de här hästarna, fyra ryttarna. Och vi ska se att det är faktiskt en profetia över hur den kristna kyrkan avföll ifrån den rena läran till att börja förvränga sanningen och kompromissa med sanningen. Och vi ska titta på några av de lärorna. I de sju församlingarna, det står om dem i Uppenbarelseboken 2 och 3. Och det är Johannes, han bodde här på Patmos. Det var inte hans eget val förstås. Han var fånge där på Patmos. Men där så kommer Jesus till Johannes och uppenbarar för honom några viktiga budskap till sju stycken församlingar. Och det här är församlingarna Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia och Laodicea. Och de här sju församlingarna, jag tror att Jesus valde ut dem, inte bara för att det var några sju slumpmässiga församlingar han valde ut, utan jag tror att han valde ut dem eftersom de väldigt passande representerar den kristna kyrkohistorien. Thomas Newton är en av de teologer som skriver så här: många bland de lärda män som Moore och Vitringa menar att de sju breven är profetiska och handlar om samma antal successiva perioder och tillstånd i församlingen från begynnelsen till alltings slut. Alltså med andra ord, den första församlingen, Efesus, skulle handla om den tidiga kristna kyrkan, och sen så skulle nästa församling handla om en annan del, och så fortsätter det så där ända fram till alltings slut, till den sista församlingen. Och jag är beredd att hålla med i det här. Thomas Scott skriver så här: många utläggare har tänkt sig att dessa brev till de sju församlingarna är hemlighetsfulla profetior om sju distinkta perioder som alltifrån apostlarnas dagar till världens ände kan delas in i. Så, vi ska titta på dem. Men vi ska också titta på sigillen. För att jag tror att de faktiskt talar om samma tidsperiod. I Uppenbarelseboken 4, det studerade vi i vårt tredje möte. Där finner vi en gudstjänstscen i himlen. Och om ni har era biblar så kan ni slå upp till Uppenbarelseboken 4. Johannes säger: därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa det: kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske härefter. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner, och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder med kronor av guld på huvudet. Och så vidare. Nu, vem är det som sitter på den här tronen? Minns ni? Det måste vara Gudfadern, eller hur? Och Gudfadern tillbes av de här fyra väsendena. Ni minns, vi studerade vad det var också. Vi såg att det handlade om keruber. Nu, jag tror inte att änglarna bokstavligen ser ut på det där sättet som det beskrivs här, utan jag tror att det är en symbolisk beskrivning utav dessa änglar, dessa högt uppsatta änglar som tillber Gud. Ja, vi ser att de tillber honom där. Men sen i kapitel 5 så kommer en annan figur in här. Det står i vers 1 att jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa det till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Minns ni vad vi studerade? När var det som Jesus segrade? Vilken tidsperiod var det? När han besegrade djävulen och döden. Det var på korset. När han i Hebreerbrevet 2 så står det att han besegrade döden. Han gjorde den som hade döden i sitt våld maktlös. I det att han triumferade på korset. Så ni kan titta, om ni tittar på fråga 2 där så står det: profetion om sigillen och församlingarna visar hur det gick till. Lammet är den enda i universum som är värdig att bryta sigillet till himmelens profetiska bokrulle och uppenbara dess innehåll för världen. Och varför är han värdig att göra det? Ja, vi läste att det var eftersom han har segrat. Och vers 9 så står det så här: det sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Så på grund av Jesus död på korset, på grund av det som han gjorde där, så har han rätten att öppna den här bokrullen. Guds profetiska bokrulle. Nu, när vi tänker oss den här bokrullen med 7 sigill så kanske vi tänker oss någonting i den här stilen. Men det är faktiskt inte hur den här bokrullen såg ut. Det står så här, eller John Wesley säger så här: de vanliga böckerna i antiken var inte som våra. De bestod av flera delar eller långa pergamentstycken som var upprullade på en lång pinne, liksom vi ofta rullar ihop silke. Sådana var den här som var förseglad med 7 sigill. Det var inte så att aposteln såg alla sigill på en gång. För det fanns 7 delar insvepta i varandra som alla var förseglade. Så när den första öppnades och rullades ut så såg man att den andra var beseglad till dess att den öppnades. Och så vidare till den 7:e. Hänger ni med? Så de var ihoprullade i varandra. Så det var ett sigill, så när man bröt det sigillet så kunde man läsa vad som stod på den här bokrullen. Och sen såg man att nu finns det till sigill bakom det här. Så kommentaren till i Bibel 2000 så skriver de så här: tydligen så menas att en bit text blir synlig var gång ett av sigillen bryts. Och textstycket motsvarar då det skede i den, eller då ett skede i den sista tidens förlopp. Okej? Okay. Så varje del av den här bokrullen representerar en bit av historien. Och det som vi kommer att se när vi läser det här. Men här har vi alltså, Jesus har vunnit seger på korset. Förresten, vad for Jesus efter att han vann seger på korset? Han for till himlen, eller hur? Och det är precis vad vi ser i Uppenbarelseboken 5. Här så sitter fadern först, han sitter ensam där på tronen. Men sen så kommer Jesus in, lammet som har blivit slaktat. Han kommer tillsammans med änglarna här. Och det står också sen att de 7 andarna, eller den heliga ande, har utgjutits över hela jorden. Vilket vi såg på pingstdagen också, när evangeliet spreds. Så det här är tidsperioden när lammet börjar öppna de här sigillen. Och när han öppnar de här sigillen, låt oss läsa vad som händer. Kapitel 6. Och vers 1. Och jag såg när lammet bröt det första av de 7 sigillen. Och jag hörde ett av de 4 väsendena säga med en röst som åskan: kom! Jag såg och se en vit häst. Och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans och han drog ut som segerherre för att segra. Fascinerande. Här har vi en häst som kommer fram. Och sen så är det 4 andra hästar som också rider fram här varje gång som ett sigill öppnas. Och då kan vi undra, vad betyder det här för någonting? Och då måste vi låta Bibeln tolka sig själv, eller hur? Vi kan inte bara hitta på våra egna tolkningar. Så vad symboliserar en stridshäst i Bibelns profetior? Ja, det är frågan här på nummer tre där. Vad representerar de olika stridshästarna som rider fram? Och vi har en text här, Zakaria kapitel 3, kapitel 10, vers 3. Gud talar om sitt folk, han säger: mot herrarna är min vrede upptänd, och ledarna ska jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin jord, Juda hus, och ska göra den till en stolt stridshäst åt sig. Så Gud ska göra sitt folk till en stolt stridshäst, eller hur? Och det var precis vad vi ser i Uppenbarelseboken kapitel 6. Den judiska församlingen, de flesta föraktade ju Jesus och förkastade honom då när han kom. Men det var några som trodde på Jesus. Och då när den helige ande sändes ut, då blev den här församlingen en stridshäst, en segrande, en stolt stridshäst som red fram. Och jag tror att det är precis vad det här betyder. Så i svaret på trean så tror jag är Guds folk i olika skeden i historien. Inte några bokstavliga ryttare eller några klåfingriga EU-politiker som det här representerar. Så den här första hästen är vit, läser jag från fyra där. Det vill säga den är ren och rättfärdig. Dess ryttare har en båge och en segerkrans och galopperar segrande fram mot nya segrar. Vilken passande bild på den tidiga kristna kyrkan. Och sen kommer frågan, hur långt nådde evangeliet under den tidiga kristna kyrkans tid? Faktum är, Bibeln säger att på bara en enda generation så nådde evangeliet ut till hela världen. Från pingstdagen så började det, och det var först 3000 som blev döpta. Och sen blev det 5000. Och sen så blev det massa, hela städer omvände sig. Sen gick evangeliet ut och Paulus predikade, han planterade församlingar, andra personer spred evangeliet. Och faktum är, i slutet av sitt liv så kan Paulus säga så här. Han talar om: det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen, och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Otroligt. Hela den då kända världen fick reda på evangeliet. På bara en enda generation. Det var en segrande stridshäst. Det var en segrande församling, verkligen. Som nådde ut på det här sättet. De hade inte internet, de hade inte tv, men trots det så kunde de nå ut till hela världen. Den här församlingen, den där tidiga kristna församlingen, passar också väldigt bra in på församlingen i Efesus. Jesus skriver till församlingen i Efesus om i kapitel 2. Och han säger att han skriver en hel del saker om dem. Men Efesus, en passande bild för den kristna kyrkan under den här tiden. Efesus, det var kristendomens högborg. Det var utifrån Efesus som alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Så den här församlingen tror jag Jesus valde ut för att den representerade verkligen den här tidiga kristna kyrkan. Så vi kan se på det här att församlingen i Efesus och den här första, den här vita hästen, de representerar båda två samma tidsperiod. Och det är alltså den apostoliska kyrkans tidsperiod, eller den tidiga kristna kyrkan, från Jesus uppståndelse och fram till omkring 100 efter Kristus. Så ser vi den här segrande hästen. Nästa församling är Smyrna. Nästa sigill är en röd häst. Vi ska läsa om den i Uppenbarelseboken 6. Eller låt oss läsa om den här församlingen först i Smyrna. Det står så här i vers 8. Skriv till församlingens ängel i Smyrna. Så säger den första och den sista. Han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Jag vet hur du hånas av de som kallar sig judar men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under 10 dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det handlar om döden här. Och Smyrna var en församling som behövde se döden i ögat. De var en förföljd församling. Efter att djävulen hade blivit besegrad på korset och Jesus hade tagits upp till himlen, så läser vi i Uppenbarelseboken att när draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden, så förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Förföljelse kom efter det att den kristna församlingen hade spridits. Och det var våldsam förföljelse från speciellt den romerska kyrkan. Smyrna är känd i kyrkohistorien genom en av de äldsta martyrberättelserna. Och det är Polycarpos från Smyrna. Det var otroligt tuffa förföljelser. Under den här tidsperioden så var det över 100 000 kristna minst som blev dödade på det mest fruktansvärda sättet. Det står om i historien om över 8 stycken grymma förföljelser som ägde rum under tidsperioden mellan 100 efter Kristus till 313 efter Kristus. Och här är från Encyclopedia Britannica som skriver så här, att i slutet av regeringstiden alltså utav Diocletianus förföljelse, det är en utav Roms kejsare. Det förmörkades utav den sista stora förföljelsen av de kristna. Och vissa faktorer ledde Diocletianus till att publicera de 4 edikten 303 och 304. Han lovade hela tiden att inte utgjuta blod. Hans löfte blev dock obeaktat. Och förföljelsen spreds genom riket med extremt våld, som inte lyckades utplåna kristendomen men orsakade att martyrernas tro tändes istället. Djävulen försökte allt för att utplåna kristendomen här. Det var bara från en judisk sekt som började hota imperiet Rom. Men när de här personerna dog, så var det som frö för evangeliet. En av de här personerna som levde på 200-talet, han skriver så här. Tertullianus: ju mer ni dödar oss, desto fler blir vi. Martyrernas blod är kyrkans utsäde. Därför att de som ser oss dö undrar varför, eftersom vi dör som människor man vördar, inte som slavar eller kriminella. Och när de får reda på varför, ansluter de sig till oss. Otrolig tro som dessa personer hade. De vågade stå rakryggade trots förföljelse, trots hot om livet. Och det blev kyrkans utsäde. Tron spreds trots den här förföljelsetiden. Jag tror att det är det som Smyrna handlar om. Det står att de ska vara prövade hur länge? Det står i 10 dagar i vers 10. Det står att djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under 10 dagar kommer ni att få utstå lidanden. Hur mycket representerar en dag i Bibelns profetior?
10 år.
Ja, en dag representerar 1 år, så 10 dagar representerar 10 år. Och det är väldigt intressant. För just den här sista stora förföljelsen varade från 303 till 313, exakt 10 år. Jag tror det är det som det handlar om. Det passar väldigt bra in i beskrivningen. Om man ser det här som en profetia om kyrkohistorien. Den här Ja, vi ska se. Det kan ni skriva där på nummer 7. Och en annan sak som är intressant som vi kommer tillbaka till här är hur Jesus uppmuntrade församlingen under den här perioden. Han sa, var trogen in till döden, stod det. Så ska jag ge dig livets krona. Han introducerar sig själv som den som var död och har fått liv igen. Jesus är den som har döden i sin, dödens nycklar i sin hand. Titta i Uppenbarelseboken 1. Och vers 18. Här talar Jesus, eller vi kan läsa från vers 17. När jag såg honom, Johannes får se Jesus. Och när jag såg honom, säger han, så föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Otroligt. Jesus har nyckeln till döden. Och trots att de här martyrerna fick ge sitt liv för honom, så kommer han att ge dem livets krona. Han kommer att uppväcka dem. De kommer inte drabbas utav den andra döden. Den slutliga döden. Och i Uppenbarelseboken 6 så beskrivs det här som en röd häst. Det står i Uppenbarelseboken 6, vers 3 och 4. När lammet bröt det andra sigillet hörde jag det andra väsendet säga, kom. Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden på jorden och få människorna att slakta varandra. Ett stort svärd gavs åt honom. Vilken passande symbol på denna förföljda församling. Som den röda färgen representerar blod. Det här svärdet representerar den förföljelse som de fick uppleva under den här tiden. Mellan 100 till 313 efter Kristus. Därefter så kommer den tredje församlingen som är Pergamus. Eller den här svarta hästen som vi läser om. Det står så här, när lammet bröt det tredje sigillet hörde jag och det tredje väsendet säga, kom, och jag såg och se en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga, ett mått vete för en denar och tre korn för en denar. Oljan och vinet får du inte skada. Den här tidsperioden som Pergamus och den svarta hästen representerar är tiden från 313 till 538 efter Kristus. Och det är, refereras i kyrkohistorien ibland som kompromissens tid. En kompromissande församling. Vi läste om den här texten hur det här avfallet skulle komma och förvränga sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Och det var så. Satan, han gjorde allt för att krossa den kristna församlingen. Men det han inte lyckades med genom våld, det skulle han istället göra genom bedrägeri. Hur många känner till berättelsen om den trojanska hästen? Ni vet, grekerna försökte inta Troja, de lyckades inte. Så då drog de sig tillbaka och så lämnade de en häst som en present. Men i den här hästen så satt det grekiska soldater. Så de tog in den här trojanska hästen och de jublade och var så glada att de hade lyckats försvara sin stad. Men så kom grekerna tillbaka och så öppnade de porten och sen så föll Troja, berättas det. Och på samma sätt, djävulen, han kunde inte besegra dem genom råstyrka. Så han behövde ta till bedrägeri för att besegra församlingen, och han lyckades. Han anslöt sig till församlingen, om man vill uttrycka det så. Pergamon var känt för det här stora Zeus-altaret. Och en passande symbol också på vad som händer. Vi ska läsa om Pergamon i Uppenbarelseboken 2 och vers 12. Pergamos står det. Skriv till församlingens ängel i Pergamos. Så säger han som har det skarpa tvegade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekar dig inte tron på mig. Ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. De klarade sig igenom den här förföljelsen. Men något har jag emot dig. Att du har några där som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött och avguda offer och bedrev otukt. Så är också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Den som har öron att höra vad anden säger till församlingarna. Mycket intressant här. Den här församlingen hade problem med falska läror, eller hur? Felaktiga läror hade börjat smyga sig in i kristendomen. Och det skedde speciellt under Konstantins tid. Förföljelserna slutade. Och den här kejsaren, Konstantin, han blev omvänd. Slaget vid Pons Mulvius. Så fick han, före det så fick han enligt legenden se de här tecknena ky och rå i himlen, och sen skrev han det här PX som ni ser i kyrkorna. Och så skrev han det på sina soldaters sköldar, och sen så vann de en storslagen seger. Och så blev hela Rom kristet. Men det var någonting som inte riktigt stämde. John Henry Newman säger så här: för att göra den nya religionen attraktiv för hedningarna, skriver Eusebius, överförde Konstantin de yttre ornamenten som hedningarna var vana vid till kristendomen. Brukandet av tempel som tillägnats vissa helgon, heligt vatten, fristäder, helgdagar och högtider. Att vända sig mot öster, ikoner, alla dessa har hedniska ursprung och helgades genom att de adopterades in i kyrkan. Spännande. Så man stänkte lite heligt vatten på de här, eller ungefär, och bad över dem, och sen så sa man, nu är det här kristna saker. Så ni kan fortsätta göra alla de hedniska sakerna som ni gjorde, men bara kalla er för kristna. Det var ju jättepopulärt, och det gjorde att många lärjungar kom över på deras sida. Många blev anslöt sig till kristendomen och tänkte, det här är ju jättebra. Jag kan fortsätta synda, jag kan ha försäkran om att jag får evigt liv. Nå, låt oss läsa vidare. Trots allt kunde inte kristendomen växa upp genom den romerska samhället och hedendomen utan att i sin tur bli färgad och påverkad av den gamla polyteismens riter. Högtider och ceremonier. Kristendomen erövrade inte bara Rom. Rom erövrade också kristendomen. Irvin Goodenough skriver så här: kyrkan gjorde allt den kunde för att slå ner sådana hedniska riter, men blev tvungen att kapitulera och tillåta riterna att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgons namn. Så tänk er. Här kommer man och så såg man en staty utav Marie, eller låt oss säga att det var Isis och solguden. Och så döper man om dem och säger, nej, det här är inte Isis och solguden, utan det här är Maria och Jesus barnet. Och nu kan ni fortsätta böja er ner inför det här och tillbe den här avguden, precis som ni gjort tidigare, men nu har de bytt namn. Men det var smidigt. Men var det en sann kristendom? Gottfried Hegging skriver så här: för många år sedan ställdes en bronsstaty av guden Janus, som hade hittats i Rom, upp i Peterskyrkan med sina nycklar i händerna. Det var exakt samma gud, inte en omgjuten staty av det nedsmälta bronset, men den identiska guden själv i all sin ursprungliga fulhet, vilket kan bevisas genom det stublett i sten som jag hittade i valven under kyrkan. Så helt enkelt, man tog statyn här och man sa, nu är det inte Janus längre, utan nu är det Petrus. Och så kunde folk fortsätta att följa, och här ser ni Petrus, en bronsstaty. Och man rör hans fot där. De har gjort det under så lång tid att det har slitits ner. Den här bronset har liksom slitits ner, och han har inga tår kvar. De kysser den. Ja, okej.
In i någon, kanske de har lite mer hygieniska
mycket. Ja, men det är i alla fall otroligt mycket att de, det har slitits ner så mycket. Så folk vallfärdar för att se dessa avgudar och visa sin vördnad för dem. Vad säger Gud om det här? Det har ni som fråga. Nummer 9. Andra Mosebok 20, vers 4 och 5. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Klart och tydligt så säger Bibeln de här sakerna. Ni ska inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med inhuggna bilder för att tillbe dem. Ty jag är Herren er Gud. Gud är väldigt tydlig. Jag vet inte hur mycket tydligare han kan vara. Men ändå gick det inte så som Gud hade tänkt här under kompromissens tid. Kristnandet av staten ledde därför i stor utsträckning till att kyrkan blev mer hednisk och sekulär. Världen övervann kyrkan lika mycket som kyrkan övervann världen. Den större delen av det romerska riket döptes endast med vatten och inte med ande och evangeliets eld. Och det smugglade in ett hedniskt levnadssätt och uppförande in i kyrkan under ett nytt namn. Mycket intressant att den här Klodvig på 500-talet, han blev katolik. Och han var kung i Frankrike. Och han befallde hela sin armé att gå och marschera genom den här floden. Och när de gjorde det så sa han, nu är ni alla döpta. Så nu blev ni kristna. De döptes i vatten, men blev de döpta i ande och eld? Blev de förvandlade av den heliga andes eld? Det blev de inte. Jesus säger, amen säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. När personer kom och ville bli döpta hos Johannes döparen så sa han så här till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom. Ni huggormsyngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och tänk inte vi har Abraham till fader. Det här är ju förvånande. Här kommer en massa människor och de vill bli döpta. Och vi borde tycka att, åh, men Johannes, det här är ju ditt supertillfälle. Här får du massa fler dop. Det är ju det bästa som finns. Men han säger nej. Han går till och med så långt att han kallar dem för huggormsyngel. Och han säger, om ni vill bli döpta så behöver ni visa omvändelsens frukt. Det är den helige andes, att bli född av den helige ande. Handlar om att bli omvänd. Endast den helige ande kan förnya våra hjärtan. Och det är villkoret för att bli döpt. Att bli döpt är inte bara någon ceremoni som gör dig kristen, nej. Utan att bli döpt är ett tecken på att jag har fått uppleva den helige andes omvändelse i mitt hjärta och jag vill visa det för världen. Det är det som dopet handlade om. Den här kristna församlingen representeras av den här svarta hästen som rider fram, som vi läste om. Och vi hinner inte gå in på så mycket på det just nu. Men sen har vi det, till slut Thyatira, som handlar om en andligt död kyrka. Och där är hästen gulblek. Och den som rider på hästen kallas för döden. Det är liemannen själv som rider på den, kan man säga. För under den här tiden så utvecklades just det motivet inom konsten. Ja. Vi hinner inte titta på det så mycket, men vad jag vill titta på idag är hur lyckades kyrkan med att förvränga Bibelns läror så mycket? Och svaret var enkelt. Det står här ifrån Daubigny's History of the Reformation. Det var då allmänt accepterat att läsning av Bibeln var skadligt för lekmän. Därför förbjöd prästerna den. Så enkelt, de förbjöd människor att läsa Bibeln. Och då kunde man ju inte upptäcka alla de här förvrängningarna av sanningen. Alla de här villfarelserna. Här är från 1200-talet. Påven skriver så här: vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Att vi har biblar i våra händer idag, det är inte tack vare påvedömet. Om de skulle ha sin vilja igenom så skulle ingen behöva läsa Bibeln. Förutom prästerna som kan berätta för oss vad vi ska tro. Men lekmän, att vi får ha det på vårt eget språk, det var otänkbart. På medeltiden så var det bara på latin som man kunde hitta en bibel. Ett språk som ingen förstod i princip, utom de riktigt, riktigt väl utbildade prästerna. Och det här ledde till falska läror. Vi hinner inte gå in på alla dem, men jag vill titta på en av dem. Det stod, vi läste, att Jesus sa till den här församlingen att det fanns några som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Hur många känner till berättelsen om Biliam i Gamla testamentet? Biliam var en figur som han var en sann profet faktiskt, som Gud hade kallat, men han tyckte om pengar mer än vad han tyckte om sanningen. Så han och Jesus, så han kompromissade med sin tro, och han skulle gå och förbanna Israel. Ni kanske har hört om den här talande åsnan. Så det är från berättelsen om Biliam. Den här åsnan talar med honom och hindrar honom från hans dårskap. Men det är ganska intressant. Det talas om Biliams lära. Och vad är det för lära som Biliam hade? Ja, det står om det i fjärde Mosebok 25. Vid en tid här. Det står: medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Så upptändes Herrens vrede mot Israel. När Biliam skulle gå och förbanna Israel, så stod han på ett berg. Och sen så försökte han säga en förbannelse, men den heliga ande hindrade honom från att göra det, och allt han kunde säga var en välsignelse. För så länge de höll sig till Gud, israeliterna höll sig till Gud, så kunde inga förbannelser drabba dem. Så Biliam, han försöker förbanna dem 3 gånger, om jag inte minns fel. Och sen misslyckas han gång på gång. Och den här moabitiska kungen, han blir så upprörd. Han säger att, vad är alltså då? Varför gör du på det här sättet? Och då kommer Biliam berättar att, ja, men de håller sig till sin gud, så det är omöjligt. Inga förbannelser kan drabba dem. Men, sa Biliam, jag har en plan. Om vi kan få dem att vända sig bort ifrån de här, att vara trogen Gud, då kan förbannelser drabba dem. Och därför så kom han med den här planen. Skicka in Moabs döttrar. Låt dem förföras. Och bjud in dem till sina gudars offermåltider. Och det var precis vad de gjorde. Och de hade ett stort kalas där, vilket ledde till fruktansvärda konsekvenser. Och tiotusentals israeliter dog på grund av det här. Så det här är berättelsen. Och vad var det som Biliam gjorde? Jo, han inbjöd folket till sina gudars offermåltider, eller moabiterna också. Och de åt, och folket åt och tillbad deras gudar. Den här Baal Peor-kulten som de hade, det var en förfädersdyrkan kult. I psalm 106 så står det så här: de slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. Mycket intressant. Så det var de dödas kult på det sättet, att det var förfädersdyrkan som de hade. Men det var inte exakt de här, eller om vi ställer oss frågan då, vad är Biliams lära? Ja, Biliams lära har att göra med det här, han undervisade ju då att för att de skulle kunna tro på det här, så undervisade han då att de döda Att vi kan tillbe dem, vi kan tala med dem, vi kan kommunicera med dem. Men när de här israeliterna åt sånt som var offrat åt de döda, så var det inte de döda som de pratade med egentligen. I Korinthierbrevet så står det: vad hedningarna offrar, det offrar de mot onda andar och inte åt Gud. Intressant. Så det var inte döda personer som de offrade till, men det var onda andar. Onda andar har enligt Bibeln förmågan att kunna utge sig för att vara något som de inte är. I Korinthierbrevet så står det att Satan själv kan göra sig lik en ljusets ängel. Hans agenter kan också ta skepnad utav andra varelser. När Bibeln fördömer kommunikation med de döda. I 5 Mosebok 18 så står det: hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud om för dig. Varför är det så farligt att kommunicera med de döda? Jo, för att det är inte de döda som man talar med, utan det är onda andar som man talar med. Satan har en kanal här som han kan använda otroligt effektivt. Och han gör det. I Gamla testamentet så stod det så här: en man eller kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig ska straffas med döden. Man ska stena dem. Skulden för deras död är deras egen. Det var dödsstraff på att kommunicera med de här spådomsandarna eller med någon som var död. Och vi ser exempel också i Gamla testamentet när det här hände. Det här öppnar upp för Satan att kommunicera direkt till oss. Och det är därför det är så farligt. Jag känner en person från Sverige. Och han var totalt ateist. Han började leka med de här övernaturliga sakerna. Spela anden i glaset och de här sakerna. Han kom in i spiritism. Kommunikation med de döda. Och det blev fruktansvärda konsekvenser utav det för honom och hans eget liv. De här sakerna vill Gud skydda oss ifrån. Men ibland så kanske vi tänker att ja, men så länge jag pratar med kristna personer så är det lugnt. Men Bibeln säger att all sån kommunikation med de döda är strängt förbjudet. Varför är det så farligt då? Varför kan vi inte kommunicera med de döda? Ja, Bibeln lär faktiskt att det bara är Gud som är odödlig. Det står i Timoteusbrevet att att han ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Om ni tittar på ett studieblad så kan ni titta på nummer 12 där. I slutet av 12:an så står det: är människans själ odödlig? Det är nämligen så att den här läran om själens odödlighet, det var ju det som israeliterna trodde på. Det var ju det som Biliams lära också handlade om. Att faktum är att de här döda släktingarna, de lever vidare. Och du kan kommunicera med dem. Bibeln säger att det är inte så. Ingen är odödlig utom Gud. I Romarbrevet så står det att Gud ska ge evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Nu om jag söker efter, låt säga att jag söker efter mina nycklar. Vad betyder det? Betyder det att jag har mina nycklar eller betyder det att jag inte har mina nycklar? Det betyder att jag inte har det, eller hur? Om jag söker odödlighet, har jag då odödlighet? Nej. Bibeln säger endast Gud är odödlig. Inte ens änglarna är odödliga i sig själva. Visst, de har en villkorlig odödlighet ifrån Gud. Gud upprätthåller deras liv. Men faktum är att vi har inte en odödlighet i oss själva. Det här är en hednisk lära som smög sig in även in i kristendomen. Psalm 22, vers 30, det står: alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. Så finns det de som inte kan hålla sin själ vid liv. Och vad händer med den själen då? Den dör, eller hur? Många har den här uppfattningen om att människan har en odödlig själ. Enligt Bibeln är det inte så. Människans själ är dödlig. Jesus, han sa att i helvetets eld så kommer Gud att förgöra både kropp och själ, sa han inte det? Det går alltså att den kan alltså dö. Jakobs brevet, så står det så här: så skall denne veta att den som återför en syndare från hans vill och väg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Så själen kan dö. Men varför har man då, varför talar man om själens odödlighet även inom kristna tankar? Här är Encyclopedia Britannica. Kristna tankar om en uppdelning av kropp och själ har sitt ursprung hos de gamla grekerna och fördes in i kristen teologi i tidigt skede av Sankt Gregorius från Nyssa och Sankt Augustin. De här tankarna om själens odödlighet kom från grekerna och smög sig in i kristendomen under den här tiden. Det adopterades i det stora avfallet. Påven Leo den X skrev så här: vi fördömer och förkastar alla som hävdar att den intelligenta själen är dödlig. Ja, då förkastar de många av Bibelns författare som säger att själen är dödlig. Men det var en person som satte sig emot det här. Och hans namn var Martin Luther. Han sa så här: jag tillåter påven att själv stifta trosartiklar, att själen är odödlig, och alla dessa avskyvärda fabler som utgör en del av de romerska dekretalernas sophög. Han var ganska stark i sina ord. Helt enkelt, han trodde inte på att själen var odödlig, vilket är väldigt, väldigt bibliskt. Vad trodde han om döden då? Han säger så här har vi åter ett ställe som bevisar att de döda inte har någon känsla. Det finns, säger han, ingen plikt, ingen kunskap, ingen visdom där. Salomo anser att de döda sover och inte alls märker något. De döda ligger endast där och räknar varken dagar eller år. Men när de uppväcks kommer det att förefalla dem som om de bara hade sovit ett ögonblick. Vi ska sova, säger han, tills han kommer och knackar på den lilla graven och säger: doktor Martin, vakna. Då ska jag stå upp på ett ögonblick och vara lycklig med honom för alltid. Jag hinner inte gå in på det här, men han kommenterar det, predikaren, kapitel 9. De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting. De får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Bibeln lär att de döda, hör och häpna, är döda. De har ingen, de tänker inte, de älskar inte, de kommer inte tillbaka och spökar. Alla dessa saker är helt obibliska. Bibeln säger att de döda vet hur mycket? Ingenting. Ingenting. De ligger i graven i väntan på uppståndelsen. Jesus, han refererade till döden som en sömn. Han sa så här om Lazarus: vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom: herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död. Så döden jämför Jesus med en sömn. Precis som Martin Luther sa. Vi ska sova i graven. Har ni någon gång haft en drömlös sömn i princip? Ni lägger er ner, ni sluter ögonen och nästa sekund så är det morgon. Den erfarenheten är det. Vi har inte legat där och tänkt: oj, nu ligger jag här 8 timmar och vad lång tid det tar. Utan det går jättefort. Och så är det.
Bara när jag började
för att
mina tänder.
Just det.
Jag blev helt mörkt.
Ja.
när vaknade jag? Hur länge har det här tagit?
Just det.
Det är säkert några timmar, men det är precis som ett bryst att somna.
Jag var faktiskt med om det också när jag blev opererad en gång. Och det är liksom, då är det verkligen, man är borta och nästa stund så vaknar jag upp och då har det gått många, många timmar. Skrämmande på ett sätt. Men det är det som Jesus säger om döden. Det är som en sömn. Man ligger och sover i graven fram till uppståndelsen. För Jesus säger att alla skulle uppstå. Förvåna er inte över detta. Den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom, säger Jesus i Johannes kapitel 5. Så det finns en uppståndelse från de döda. Kan ni tänka er vad meningslöst det vore att ha en uppståndelse från de döda? Om det vore så att människan direkt kommer till paradiset. Varför ska vi ha en uppståndelse då? Eller att människans själ är odödlig på något sätt. Thessalonikerbrevet, vi hinner inte läsa igenom det. Men låt oss göra det ändå. Första Thessalonikerbrevet. Det här är en så viktig text. Jag förklarar det vad som händer. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 13. Första Thessalonikerbrevet 4, vers 13 till 18. Paulus säger så här: bröder, vi vill att ni ska veta. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. När han talar om de som har insomnat så talar han om de som har dött. Så Paulus jämför också döden med en sömn. Vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Det här är orsaken. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Han har livet i sin hand. Så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alltså inte gå före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Har du förlorat någon genom döden? Bibeln säger att vi kan ha en tröst. Och trösten är uppståndelsen. Lägg märke till att han säger inte, vet du, de som har avlidit, du kan känna dig tröstad för de har det bättre nu. De lever på en finare plats nu. Det säger han inte, eller hur? Han säger, Jesus kommer tillbaka och väcker upp de döda. Där har vi vårt hopp. Där har vi det som vi ser fram emot. Och det är det som är den kristna trösten. Jesus dog och han uppstod. Och på samma sätt kan han göra med oss. Vi som har dött. De här martyrerna som fick offra sina liv. Som stod och såg döden i vit ögat. De hade inget att frukta för de visste att Jesus hade makt över döden. Han kunde uppväcka dem ifrån de döda. Och där i fann de sin tröst. Den tidiga kristna kyrkan trodde inte att människan kom direkt till himlen. Det står så här: om du har fallit in med några som kallas kristna. Här är Justinius martyren på 165 efter Kristus. Om du har fallit in med några som kallas kristna men som inte erkänner detta om uppståndelsen och vågar häda Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och säger att det inte finns någon uppståndelse från de döda och att deras själar när de dör tas till himlen, tro inte att de är kristna. Det här var inte en kristen lära. Och vi skulle kunna titta på många texter om det här, men vi hinner inte. Var har läran om själens odödlighet kommit ifrån? Det här är Amos Phelps. Han är en metodist som predikade på 1800-talet och han säger så här: denna lära om medfödd odödlighet kan spåras genom de leriga kanalerna av en korrupt kristendom. en förvrängd judendom och en hednisk filosofi och en vidskeplig avgudadyrkan till den store bråkmakaren Edens lustgård. Protestanterna lånade den från katolikerna, katolikerna från fariseerna, fariseerna från hedningarna och hedningarna från den gamle ormen som först predikade läran bland paradisets oansenliga trädgrenar. För en publik allt för villig att höra och lyssna till den nya och fascinerande teologin, ni skall visst inte dö. Vad var det ormen sa? Ni ska visst inte dö. Så när ni dör, så ska ni inte dö. Det är läran om själens odödlighet som grundade sig där. Och som kom in i hedendomen och sen och tyvärr också kom in i stora delar av kristendomen. Och man har tappat bort det här med uppståndelsen. Hur kan vi försäkra oss? Den sista frågan. Hur kan vi försäkra oss om att ha mod att se döden i vit ögat? Detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är vad då? Är det i oss? Det står att det livet är i hans son. I Jesus. Jesus är livet. Vi har inte livet i oss själva. Men Jesus, han har skänkt Jesus till oss. Och Jesus har livet i sig själv. Det står den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. På fråga nummer 17 så står det så här. Om Jesus bor i oss, kan vi ha mod att se döden i vit ögat? Och frågan är det din vilja att lämna dig till Jesus så att du också kan göra det? Jag vill att du tar din penna och skriver ditt svar. Vad är din önskan? Önskar du att säga ja, jag vill vara någon av dem som kan våga se döden utan att frukta? Och i så fall så måste vi försäkra oss om att vi har sonen. Vad säger ni? Ska vi be? Herre, vi tackar dig för att du älskar oss så mycket. Och att du gav oss sonen, du gav oss livet i Jesus Kristus. Herre, vi vill ta emot honom i våra hjärtan så att vi kan försäkra oss om att vi har livet. Och att vi också, ifall du skulle kalla oss, ska våga att se döden i vit ögat. Att kunna vara frimodiga. Även ifall du skulle kalla oss att vara martyrer. För vi vet att du är uppståndelsen och livet. Så det tackar vi dig för i Jesu namn. Amen.